This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, Johan, det är dags för ännu en ny podcast. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist.
Mitt namn är Johan Stolf Nolstein.
Välkomna till Johan och Kristoffers podcast.
Som vi inte har hittat på ett namn åt er. Men det kommer, det kommer.
Vi har idag med oss en gäst i studion som heter Helena Blom.
Ja.
Har du träffat henne tidigare?
Nej, vi har inte träffats tidigare, men jag känner hennes partner som är en helt underbar människa.
Mm. Och då menar du affärspartner här, eller?
Hennes affärspartner.
Ja, just det. Ja. Ja. Kul, då ska vi se. Hon driver ett bolag som heter Leva Husfabrik. Och det är lite grann det som vi ska lyssna om idag.
Ja.
Välkommen hit till studion, Helena.
Ja, tack.
Berätta, vem är du, Helena?
Jag är arkitekt och formgivare. Jag bor på Gotland delvis. Just nu bor jag i Stockholm.
Och ni har ett företag som heter Leva Husfabrik.
Ja.
Hur länge sedan startade ni det?
Vi startade det 2009 och då var vi fyra kvinnor som startade det.
Fyra kvinnor, det är en ganska ovanlig konstellation ja. Att starta bolag.
Absolut. Det är väl inte ovanligt att man startar som kvinnor bolag, men inom husbranschen, ja.
Jag tänker mera fyra stycken ihop. Johan, du gjorde också det när ni startade Ikon. Ni var också, hur många var ni när ni startade?
Vi var också fyra stycken som startade tillsammans. Ja. Fyra killar.
Känns också ganska ovanligt att man är en sån stor grupp, eller?
Ja, och det känns... nu efteråt så här så skulle man inte varit fyra killar. Man skulle vara två tjejer och två killar. Mm. Man skulle haft en invandrare. Ja. Alltså, jag tror ju det här på politiskt korrekta mångfalden. Att ju mer man blandar, ju bättre är det. Och bara killar är lika dåligt som bara tjejer.
Helena, ni fyra stycken tjejer. Hur fattade ni beslutet att starta bolaget? Vi ska snart prata om er affärsidé och vad ni gör. Men när ni drog igång det här bolaget, vad var det för tankar då?
Ja, för det första just kring det med kvinnor. Jag tror inte att vi hade för avsikt egentligen att vara bara kvinnor, utan det var slumpen blev så. Vi kände mest kvinnor helt enkelt. Så att varför? Det började egentligen med att jag och Susanne då, som är min partner som Johan känner, träffades 2006-2007 någon gång. Och jag hade en idé om att driva eller sälja hus som är prefabricerade av massiva träelement.
Det vill säga det prefabricerade, liksom, vad betyder det?
Ja, så det finns en ny teknik inom byggnation som är massiva träelement. Alltså man gör jättestora limträskivor och det är en teknik som utvecklas i Österrike, Schweiz, som används väldigt mycket i Tyskland. Vi har haft den i Sverige sedan mitten av 90-talet faktiskt. Och den största producenten är Martinsons Trä. Så regeringen hade ett projekt i början av 2000-talet som hette Träbyggnadskansliet. Där de åkte runt och informerade och utbildade arkitekter att börja använda mycket mer trä i all byggnation. Men framförallt i flervåningshus.
När ni satte ihop det här teamet av entreprenörer, fyra stycken tjejer, hur tittade ni efter olikheter eller likheter? Hur bestämmer man sig för att ta det steget?
Alltså det var ju jag och Susanne som hade... Vi kan säga att vi har väldigt bra kombination. Jag är utbildad då inom arkitektur och design och har också drivit eget företag som konsult med. Och det är ju en helt annan typ av företagande. Och Susanne kom från Granit som hon hade startat och drivit som inom detaljhandel. Duktig på att bygga varumärken. Så att hon och jag kompletterar varandra väldigt bra helt enkelt. Så att, sen har ju vi fyllt på dem vad vi kände som inte vi kunde.
Och vad hade du för bakgrund då? Du ses ändå från Granit, en butikskedja som säljer allt ifrån papperskartonger till organiska t-shirts till tillbehör i hemmet och olika smarta funktioner i material då. Då.
Ja.
Vad hade du gjort innan?
Jag hade studerat 9 år efter gymnasiet inom design, arkitektur och konst. Jag flyttade till Gotland 2002 och startade mitt eget konsultföretag då. Sen har jag varit med i olika designgrupper och drivit mera utvecklingsprojekt. Jag är ganska intresserad av samhällsutveckling. Jag har varit miljöengagerad sedan slutet av 80-talet och jag byggde mitt första egna ekologiska hus 1988. Och det är...
Det var tidigt.
Som 21-åring.
Har du varit mycket på Gotland, Johan?
Nej, inte så. Alltså, du vet, jag är ju från Halmstad. Va? Så att jag vågar knappt erkänna publikt att jag någonsin skulle åka till Gotland. Men jag måste ju tyvärr säga att Tylösand är ju inte vad det en gång var. Så att,
Eller är det så, Johan, att Tylösand är som det alltid varit och du är inte vad du en gång var?
Ja, lite grann är det för nog faktiskt att Tylösand är som det alltid har varit och Gotland har utvecklats sånt alldeles fantastiskt under de sista 20 åren. Mm. Det är ett enormt häftigt ställe. Jag måste erkänna det. Det är ont, men ja. Det är coolt.
För de som lyssnar på det här och har varit på Gotland så känner man ju även igen Leva Kungslador som är ett fantastiskt en restaurang och ett café som ligger strax söder om Visby. Hur är kopplingen mellan Leva Husfabrik och Leva Kungslador?
Det är samma ägare fram till årsskiftet i år faktiskt. När vi har delat på det. Nu, alltså vi började med idén kring husen. Och vi insåg ganska tidigt att ingen kommer förstå vad vi håller på med. Ingen kommer fatta hur de här husen ska se ut eller någonting. Och Susanne då, som kommer från detaljhandeln, hon vill liksom bygga varumärke och visa husen och sälja dem som jeans. Liksom. Så då bestämde vi att vi måste göra ett fantastiskt utflyktsmål. Vi vill inte vara på Arlanda stad. Vi vill ha ett eget varumärke, ett eget IKEA. Och uttrycka våran egen stil. Liksom.
Så när jag stannar till och äter lunch på Leva Kungslador, då kommer jag få en touch av hur era fastigheter eller era byggnader ser ut.
Ja, det är ett utställningsområde på Leva Kungslador. Så vi började i den änden, så att vi vände oss till våran kommun då och begärde att få bli anvisad mark för att bygga ett utflyktsmål helt enkelt. Och vi var väldigt medvetna och målmedvetna att det skulle ligga på Gotland. Det skulle ligga... Gotland har ju ett väldigt starkt varumärke i sig för att alla jublar när man säger att man kommer från Gotland. Alltså det är en positiv känsla kring den.
Men du är inte från Gotland från början?
Nej, jag är ju från Göteborg.
Göteborg, det kan man ta över.
Nej, det hör man inte för jag har bott mycket i andra länder.
Ah, var då någonstans?
Jag har bott i Botswana och i Mosambik. Jag har bott på Island och i Finland.
Vad har du gjort då? När
det var häftigt, det där gillar jag liksom.
Ja, min far, han arbetade för Sida när jag var barn. Så han jobbade i de två olika afrikanska länderna. Så mellan 1978 till 84 eller någonting har vi varit i södra Afrika. Så, och det är ju väldigt intressant när man själv har fått vara med om den utvecklingen som är från 78 när det var apartheid och väldigt nära in på liksom, kolonialperioden som släpptes. Liksom. På mitten av 70-talet blev Mosambik fritt.
Så ni skär marknaden på ett helt annat sätt och startar ett utflyktsmål.
Ja.
Istället egentligen för att skapa en klassisk husutställningsmarknad. Har ni någonstans under vägen, det är 7 år sedan ni startade det här bolaget, kommit till att säga... vi lägger ner husen, det blir restaurang istället. Eller tvärtom, vi lägger ner restaurangen. Eller...
Ja, vi har varit väldigt... vi har trott väldigt mycket på vår idé kring husen. Så det vi inte har velat lägga ner, det är hela tiden husen. Restaurangen har vi vacklat åtskilliga gånger, för den kräver väldigt mycket pengar. Vi har nästan investerat 15 miljoner i den projektet med... alla år, under alla år.
Det är tufft med restauranger. Folk tror ju liksom, man har så romantiskt skimmer över... Jag har förlorat många miljoner på restauranger.
Alltså ja, du har ju varit delägare i med konstrestaurangen i Halmstad också. Och sådär.
Det är hopplöst.
Ja.
Utan man måste förstå... att det är precis som alla annan industri, vad är, det ska drivas av passionerade restaurangmänniskor som verkligen förstår att det där är en all in, precis som det är att bygga ett bolag som säljer hus eller att bygga ett eventbolag.
I något annat, i någon annan intervju vi har här, i någon annan podcast, Johan, så ska vi brotta ner oss i dina restaurangerfarenheter.
Ja, men vi ska göra det, och så tar vi in några bra restauratörer, för det finns ju fantastiska restauratörer som faktiskt tjänar mycket pengar på sina restauranger. Men så det ska vi absolut se till att göra också.
Så vi kastar oss vidare in i, tillbaka in i husmarknaden här.
Ja.
Så ni säljer alltså för tillverkade hus som man i stort sett limmar ihop på plats, eller hur funkar det?
Nej, alltså vi kontaktade då Sveriges största limträfabrik som ligger uppe i Västerbotten, som heter Martinsons Trä, och utvecklade ett samarbete med dem. Det var ju 2007-2008 som vi var där redan. Jag och Susanne åkte upp dit och sa hej, vi ska bli Sveriges största leverantör av massivt trähus. Vad bra, så de.
Men det var en konkurrent till er alltså?
Nej, de är vår leverantör. Okay. Huvudleverantör av vårt viktigaste material.
Okay,
så de har hjälpt oss med all konstruktionsberäkning, och de gör det fortfarande idag. Och vi har ju den idén liksom att nästan alla andra prefab-tillverkare eller husförsäljare i Sverige startar i någonstans mitten på 1900-talet, kanske 50, 60, 70-tal. Och de utgår ju liksom från villaområdets uppbyggnad som liksom idé och kärnfamiljens behov liksom av en bostad. Medan jag då så tycker att idag, 2017, så har vi helt andra behov. Man måste tänka på att familjer ser helt olika ut. Man ändrar familjekonstellationer, man vill bo på olika sätt. Man måste ha mycket större flexibilitet i en byggnad än det som de husen kan, som liksom har sin grund i den 1900-talsen.
Fast det låter ju nästan tvärtom. Jag tänker så här, stora limträbalkar, massivt trä, ganska oflexibelt tänker man ju när man tänker sådär. Ja. Men
det som är flexibelt då med det här, det är ju att det är ett material, om man tänker som en plywoodskiva liksom, fast den är väldigt tjock. Så vi använder den och bygger en låda, så lådan är tom. Du kan ha det här till en studio eller ateljé. Du kan bygga 10 på rad, du kan docka dem mot varandra, du kan bygga på höjden, du kan vinkla dem hur som helst, du kan göra hålen var som helst, du kan ha ett rum eller 5 rum. Och istället har vi lagt utvecklingen på att få fram all den flexibilitet och möjligheten i ett prefab-system på produktionssidan, med både liksom, projekteringen är ju den som annars skulle kostat 100 000 på varje enskilt litet hus. Idag försöker vi jobba upp den inom IT-sidan, så att man liksom i princip gör en skiss åt en kund och då är den färdigprojekterad. Så att alla lager ligger med i det, vilket nästan inga andra har råd med. Liksom, för att dels bara att göra en sån IT-resa kostar liksom 3-4 miljoner, så det är...
Men om man kollar på liksom, vad är alla fördelarna? Är det framförallt en prisfördel att bygga så här? Eller är det framförallt ekologiskt och liksom miljö med rätt? Eller är det en kombination av de två?
Nej, jag skulle säga att flexibiliteten, det är ett material som är väldigt tilltalande, med att du får en träyta på insidan, både i golvvägg och tak. En massiv träskiva, du kan skruva med skruvdragaren var som helst. Du kan regla upp en vägg över dagen och ta ner den imorgon om du skulle ha gäster på besök. Liksom. Och sen har du en enkel byggprocess som folk upplever som enkel, men de kan ändå få ett helt unikt hus. De får en fast prisbild. Att det är miljövänligt, det tycker jag är våran som leverantörs liksom uppgift, att se till att allting i världen blir miljövänligt. Och det märker vi på kunderna. De fastnar inte för oss för att vi är miljövänliga. De fastnar ofta mer för att vi har hög kvalitet och för att vi har hög designkvalitet.
Liksom. Och prismässigt?
Prismässigt så ligger vi runt 25 000 kronor kvadratmetern färdigt, nyckelfärdigt hus. Och det är ganska bra pris.
Mm, det är ungefär som det kostar.
Ja.
Säljer man ett sånt hus i Stockholm så kostar det kanske 70 000 kronor kvadratmetern. Jag menar mer att om du går ut marknaden, minst.
Jo, men då betalar du för marken också.
Absolut.
Så att produktionskostnaden, jag vet inte, det var så länge sedan jag...
Ni bygger varumärken, ni har satsat otroligt mycket på varumärksbyggandet. Både digitala kanaler men också det här kaféet som har skapat ett utflyktsmål. Hur mycket folk passerar Leva Kungslad och restauranggrejen under en sommar? Har ni siffror på det?
70 000
personer kommer dit. Så det är klart att ni får en otrolig uppmärksamhet kring era hus och era koncept.
Kanske hälften av dem går förbi husen.
Ja. 35 000 visningar på ett år.
Ja.
Och samtidigt tjänar ju ni pengar på att de stannar där och köper någonting ur kaféet.
Ja, det var ju själva idén med det då.
Ja. Och det här resulterar då i förfrågningar, antar jag, husprojektsförfrågningar. Hur många förfrågningar per år gör ni?
Vi har ju nästan 200 förfrågningar per år som kommer via webb eller telefon. Liksom. Mm.
Hur många projekt sätts igång per år ungefär?
Ja, det? Där har ju vi haft vårt problem. Liksom. Vi har haft, dels att det är en lång process med varje kund som tar ganska mycket tid. Och bara jag ritar kanske 50 hus som förslag. Och det är ganska mycket för att vara arkitekt. Mm. Att rita 50 villor.
Tar ni betalt för den
ritningen? Vi tar lite betalt för det. Mm. Om de går vidare, om det är bara en första liksom kladd, eller, då kan de få titta på ett annat hus. Få en annan prisbild eller offert från något tidigare projekt. Men om man ska rita så tar vi, om man ska rita ett bygglov så tar vi betalt för det.
Mm. Och sen så säljer ni, hur många hus har ni sålt sen ni startade? Eller hur många projekt?
Det är ungefär 30 stycken. Och då är vi de största leverantörerna av det här massivträ. Alltså småhus producerar.
Var i Sverige är de mest sålda någonstans? Vet man det?
Det är Gotland och Mälardalen. Sen har vi lite, vi har ju Göteborgs skärgård, vi har i Norge.
Ni fyra stycken tjejer som startar det här bolaget, är alla fyra tjejerna kvar idag också?
Nej, vi är tre.
Ni är tre stycken som är kvar, av dem, av ordinarie skala. Ja. Hur gör man? Johan, du har ju också varit inblandad. Du har också startat företag med fyra stycken personer. Jag tänkte lyssna lite grann mer sådär. Det kan ju hända att någon inte vill jobba kvar. Man tänker att man ska vara bästa vänner för alltid. Man har samma idé, samma vision i bästa fall när man startar. Och så vet man ju att ju fler personer det är, ju fler olika vägar kommer vi ju hamna i. Din reflektion på det, Johan?
Nej, men vi var ju fyra stycken som startade Icon Media Lab tillsammans, och efter några år där så hade vi olika viljor, vi ville olika delar av världen, vi ville jobba med olika saker, och sen så spreds vi ut åt olika håll, och Erik och jag gör fortfarande mycket tillsammans. Det var egentligen vi som
Erik Wikström.
Ja, precis. Mm. Vi som var först vänner också i den här gruppen på fyra, och vi är alla fortfarande vänner. Men jag kan inte säga att vi fyra som konstellation skulle starta ett bolag igen. Inte av någon annan anledning än just det att vi bara utvecklas åt olika håll. Och det gör ju folk när man växer och blir äldre. Men jag vet ju också många gånger, jag har tittat på många företag och varit med och startat, där entreprenörer blir ovänner, till sist hatar varandra, bråkar om... det finns oändligt många alternativ av vad som kan hända. Jag tror det kan vara viktigt att man är förberedd när man går in i en konstellation och man ser till att man... Vad är din erfarenhet?
Ja, alltså vi, här har vi haft ju egentligen ett husfabriksföretag och sen restaurangen i ett driftföretag. Så det har för det första varit två företag. Men de har levt i symbios.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vilket gör att när restaurangen är det som har svårt att gå runt på vintern, liksom haft underskott, då äter det upp av det andra eftersom det var huvudägare till det andra, så att säga. Och då har ju liksom inte klarat av att balansera de där två över tid. Så vi fick ju lägga in väldigt mycket pengar. Vi har gjort om ägarkonstellationen flera gånger, för att i själva driftsföretaget var vi faktiskt 10 personer från början. Och det var ju liksom mer tänkt som att de hade inga investeringar. Man la in 100 000 och så var man en tiondel. Och så skulle man drifta restaurangen och området liksom. Och det gick inte. Och då började ju, det var ju strömhopp.
Så då köpte ni bort dem eller fick de?
De fick gå ur och sen några, i början fick några tillbaka sina 100 000. Mm. Men de på slutet, 5 kanske, de fick släppa dem.
Har ni någon gång när ni som har kommit, när ni fått lite storlek och är större, har ni då någon gång gjort om ägarkonstellationen också?
Ja, sen tog ju vi över ägandet själva, vi 4 tjejer som grundade, så då ägde vi bägge de bolagen. Och sen var det också där är liksom, i den totala, och det var ju en anledning till att de andra fick gå ur, för att antingen fick man ju lägga in nya pengar eller så fick man gå ur. Och då var det, valde alla att gå ur. Så då var ju vi kvar själva liksom, vi som hade grundat under ett par år. Sen letade vi efter kapital och nya delägare för att få mer fart liksom på, och då var ju våran intention att få fart på husfabriken, för det är ju den som kan rädda det andra liksom. Så då sökte vi kapital och då fick vi en ny delägare, och den brytpunkten kan man säga förhalades så länge så att till slut så var det liksom kris.
Så det var svårt att ta in nya finansiärer när man då satt med en för stor, eller för olika egenskaper och olika viljor hos ägargruppen, var det så det var? Eller?
Jag skulle vilja säga att vi hade fel ekonomisk konstruktion när vi startade. Mm. Vi hade liksom kompislösningen.
Just det.
Och den höll liksom inte.
Vad hade varit lättare då, om du nu skulle ge lite råd till, det är väldigt mycket entreprenörer som lyssnar på det här, på den här podden.
Hoppas vi. Hundratals,
tusen. Ja, vi får ju så mycket mejl, Johan.
Ja, herregud, vi heter.
vad är det för tips som du skulle vilja ge?
Alltså det som jag tror att vi var för godtrogna liksom, att vi gjorde en konstruktion där jag, eller några jobbade väldigt mycket in rent i faktiska timmar liksom, la liksom en insats första året eller två åren med sin egen tid och idéer och planterade in mycket där. Och sen några la in pengar, men då gjorde man så att man la bara in egentligen för liksom aktiekapitalet, och sen resten lånades in med någon idé att det skulle återbetalas. Men när det är över tid, när man liksom inte får ihop det, då börjar ju de där två vägas mot varann liksom. Och då är ju inte tiden värt någonting, för den går ju inte att återbetala. Utan felet, som jag ska säga, det är att alla pengar i början ska man uppskatta, vad kommer det att kosta, det ska in. Och det ska vara låst direkt.
Är inte det här ganska vanligt, Johan? Du som diskuterar med massor med entreprenörer. Jag gör ju också det. Jag tycker alltid jag hör det, att det här personliga engagemanget är svårt att betala tillbaka. Och att folk går in med pengar och så är det lättare att få en siffra på det. Men just det här, jag har jobbat här utan lön i 2 år. Hur värderar man sånt och hur ska man diskutera sådana saker? Vad ger du för råd till entreprenör, Johan?
Jag hade en föreläsning i morse där jag mitt under föreläsningen kom på någonting som jag tyckte var väldigt smart. Jag frågade dem så här, hur mycket är en krona värd? Ja, den är ju värd en krona, tycker man ju då liksom. Men det är den ju inte, va? För om du är miljardär, då är kronan bara värd 10 öre. Alltså den betyder ju så himla lite för dig. Om du har 5% avkastning på ditt kapital, då tjänar du 50 miljoner om året. Liksom en krona, det är värd max 10 öre. Om du är entreprenör, då är kronan värd 100 spänn. Det där är liksom otroligt viktigt att förstå vad det betyder. Därför att om du kommer till ett vanligt företag där en krona är värd en krona, och så erbjuder du att sälja någonting som kostar 1 miljon, så tycker ett vanligt företag som då har en hel del intäkt och historia att ja, men en miljon är inte så farligt. Men om du kommer då till en entreprenör i ett tidigt skede med samma produkt och så tittar man och säger 100 miljoner spänn. Ja, det är sjukt dyrt. Och därför så fattar ofta entreprenörer inte rätt beslut därför att de tycker allting är för dyrt. Det dyraste som finns på jorden, vet du vad det är för någonting? Absolut värdefullaste som finns på jorden.
Nej.
Tid. Och tid har en exponentiell utvecklingskurva när det gäller värde. Alltså när du föds så är värde, alltså när du är liten så är tid värd noll och intet. Barn kan liksom hålla på och lana hela nätterna och de har liksom inga bekymmer. Mamma tvättar kläderna, pappa kör till handbollen och liksom och de dukar fram. Men ju äldre vi blir, ju värdefullare blir tid. Och sista veckan av vårt liv så ger vi 100% av allt vi äger och har för lite mer tid. Och det där måste man också förstå, därför att för en entreprenör är lite barnslig och naiv, så att de är som barn, tid har inget värde. Och tid har inget värde därför att det är det enda de har att sätta in. De har inga pengar, de har ingen tillgång till pengar, utan det enda de kan sätta in är tid. Och därför blir det helt sjukt när man försöker värdesätta tid i relation till pengar och olika traditionella produkter i pengar. För entreprenören lever ett sånt jävla tufft liv under sina första 5-10 år. Där varje krona ska vändas, där liksom antalet arbetstimmar per dag, vi snackar dygnet runt arbete.
Ja.
Kristoffer blir helt stressad av att jag snackar så länge.
Nej, absolut. Men, inte. Jag tänkte så här, jag tyckte det var superintressant och jag kan tänka mig att det är här någonstans, Helena, som den här diskussionen också kommer upp, beroende på hur mycket tid man har lagt och hur mycket aktier man har ägt. Och när man sen ska göra om ägarkonstellationen och kanske en person ska gå ur, så är det svårt att betala för den nedlagda engagemanget eller nedlagda tiden som den har gjort.
För det går inte att sätta liksom en traditionell arbetstid på det. Och det liksom...
Vad är nästa steg för er, Helena?
Jag vill bara säga en sak. Ja, ja. Det är en annan sak som är så himla konstigt, det här med tid och värdeskapande och prissättning. Det är liksom, det finns ingen rättvisa i världen, i någonting. Så sägs det att jag har ju lagt 20 timmar dygnet de sista 4 åren på att göra den här grejen. Ja, men jag kom in och så höjde jag priset på bolaget med 10% på 2 timmars arbete. Så på 2 timmar kan jag addera 10% av värdet som kan få ta ett år att bygga upp.
Om en person med rätt nätverk till exempel.
Exakt, och liksom bara någon som kan sälja och känner någon som är en potentiell köpare med mer pengar än de behöver. Alltså det finns, så att ofta, det går inte att sätta relation på olika saker. Det handlar ju väldigt mycket liksom om bara gut feeling. Så här känns det bra för mig. Och problemet då blir ju att hela samhället idag är snedvridet, att pengar värdesätts så oerhört mycket mer än arbetet för en entreprenör, när det borde vara precis tvärtom. Investerare borde ju få glada och tacksamma för att de får vara med och bygga något spännande inför framtiden. Istället så är de liksom elaka och onda och lurar och suger ut den stackars uppoffrande, hårt arbetande entreprenören som offrar allt, riskerar allt och med blod, svett och tårar försöker skapa någonting. Så hela det systemet är felbyggt och felkonstruerat. Och så skäller du på mig för att du inte har på telefonen. Ja, förlåt, jag snackar, jag tar över för ovanlighetens skull.
Nej, men jag hör, du brinner ju för det här med entreprenörskap och tid, precis som jag gör också. Det enda jag har märkt, det är ju hur viktigt det är att skriva tydliga aktieägaravtal när man går in i bolag.
Ja.
Och det är någonting som jag rådgör entreprenörer med, så det är just att sätta sig ner och prata igenom scenarierna. Vad händer om någon av oss vill sluta eller att vi inte kommer överens?
Ja.
Hur ska vi prissätta det? Och det vanligaste felet jag ser i den här typen av värderingsunderlag, det är ju att man sätter någon slags marknadsvärdering på ett bolag, vilket är i stort sett omöjligt att värdera på mindre bolag.
Och kanske omöjligt för den entreprenören som ska vara kvar och kunna betala när man ska ut. Så att man måste, och det, man måste, och det är så här, jag säger just att unga entreprenörer, eller entreprenörer, alltså unga i bemärkelsen tidiga entreprenörer, fattar ofta fel slut med vad de ska lägga sina pengar på. Och ibland så sitter de och så skriver de avtal själva, anställningsavtal själva, hoppar över den här typen av avtal vi talar nu. Där ska man faktiskt lägga pengar. Och där skulle man egentligen kunna ge, det där är en stödfunktion som skulle kunna göras åt entreprenörer, att se till att de alltid har kvalitativa, genomtänkta, legala strukturer i tidiga skeden.
Men det är ju helt olika system, eller liksom, om du har ett företag som går bra eller går ihop, då är det ju en sak. Men har du ett företag som konstant går back, då är det ju uthållighet någonstans som börjar också komma in.
Ja, som också blir en maktfaktor.
Ja, och då blir det ju liksom, vem orkar? Vem orkar hålla på? Vem orkar leta efter nya pengar? Vem orkar, om någon är skitduktig på att ringa runt och få tag i pengar, då är ju det liksom en tillgång som också kommer in, som inte har direkt med liksom hur mycket arbetsinsats man gör, utan man har olika skills helt enkelt.
Vad är nästa
men
steg?
Vad jag tänker som vi gjorde då, det var ju att vi trodde ju att vi behövde någon som var miljardär som kom in och hjälpte oss att få fart på det här och tog in det. Men det som hände då, det var ju liksom att då blev vi frånplockade all det, så blev det liksom ett moderbolag där den aktieägaren tog 80% och vi blev små och fick ju bort allting. Och då dog ju vårat engagemang ut efter att ha engagerat sig så mycket. Då kändes inte det, motivationen försvann. Och då blev det väldigt svårt med piskan. För då blev det så här, varje dag så frågar man sig själv om man tyckte det var värt det. För att sträckan, hur långt jag måste göra innan jag ens får ihop det jag redan har betalat för att jag ska gå på plus minus noll, den blir ju liksom 3 gånger, 5 gånger längre. Eftersom någon tog hela kakan av oss. Liksom.
Och hur ser det ut idag då? Vad är nästa steg för Leva Husfabrik? Vad är ert nästa steg som bolag, som entreprenörer?
Ja, men då var vi faktiskt duktiga där. För där var vi uthålliga nu. Vi bytte delägare nu i julas helt enkelt. Så tog vi bort våra miljardären. Så det var ju liksom... Ja, vi var ganska tuffa och vi själva brann så mycket för våran idé. Så att vi stod på så mycket så att till slut så fick vi tillbaka hela bolaget.
Så nästa steg
för ska
vi liksom drev frågan så hårt så att det var inte värt. Då blev det så här, för honom var det 10 kronor, för oss var det 100 miljoner som vi stred för. Så det gick liksom inte att få bort oss på det. Nej. Sättet. Och då så tänkte jag, nu har vi chansen, nu är vi själva igen, vi tre som startade. Nu gör vi om det här en gång för alla, så nu tog vi hela husfabriken bara ut ur det här restaurangkomplexet och gjorde ett helt renodlat, enbart fristående husföretag som inte har något delägarskap annat än oss som personer, men det har liksom ingen konstellation. Nej. Och så tog vi in en ny finansiär i det enbart, och på en bra finansiär som vi känner är fortfarande liksom att han jobbar också och brinner för idén och ser potentialen. Och det har en fantastisk potential. Det är liksom, och det ser ju alla som börjar grotta in sig i. Det liksom handlar om flera hundra miljoner om man får fart på det. Liksom.
Otroligt spännande. I sommar så får vi passera Leva Husfabrik och Leva Kungslador och titta på det.
Absolut. Jag vill ha en fråga till. Gör ni attefallsstudier? Kan man göra det också?
Ja, visst. Men vi tjänar ju 50 000 på en attefall och 1 miljon på ett hus.
Jo, det är klart.
Så för oss får vi sälja väldigt många attefall och de tar nästan våran tid. Så att det är ju där att vi har den här flexibiliteten gör ju att det ändå måste läggas viss tid på varje hus.
Och en attefallsstuga är 44 kvadrat, är det så?
Den är 25 kvadrat. 25 kvadrat. Och den kräver att du har ett bygglovsunderlag och ett byggsamråd, vilket gör att det inte bara sätter upp den som en friggebod.
Men det är
den 60... är för stor för att transportera på lastbil. Så du måste ha den i delar, vilket gör att du måste bygga. Du måste göra viss markarbete och sådär.
Men det är rätt dyrt då. 625 000 för en attefalls i ett...
Nej, då ligger det runt 500 000 kanske.
500 000.
För vi kan ju inte heller... Alltså det blir...
Nej, jag förstår.
Vi har för hög materialkvalitet kan man säga. För att ju mindre huset är, desto dyrare det blir.
Nu ska du få med på
jag ska säga en sak faktiskt. Hela Kungslador har vi tagit in ett eventföretag som delar det.
Ja, spännande. Vad ska vi käka middag nu? Just det, det här är ju en Sårede stad special.
Ja, precis.
Du ska få ta en middag idag. Och få träffa massor med andra entreprenörer. Du ska få...
höra om spännande teknologier.
Ja. Titta vad artificial intelligence kanske skulle kunna göra för er. Och träffa
världens bästa AI-produkt via som IBM till andra ord visar. Det ska bli jättespännande att se om du kan se någon möjlighet för den teknologin i det ni gör.
Så att efter det så kommer vi prata med dig igen och se om du har fått några nya inputs på din business.
Ja, okay.
Så vi ses snart.
Spännande. Tack själva.
Johan, vi är tillbaka igen efter Svaredestal.
Ja, vilken kväll.
Hur har du upplevt den här kvällen?
Ja, jag tyckte det var fantastiskt kul. Så jävla mycket olika människor, alla engagerade, alla ställde upp. Fan, vi vill ju göra något bra för entreprenörskapet och Sverige och framtiden.
Och nu är du tillbaka också här i studion.
Ja.
Hur har kvällen varit?
Nej, men det har varit jätteintressant, verkligen.
Ja. Jag har suttit i samtal och diskuterat mobilitet, urbanisering, byggnation. Det måste vara perfekt för dig egentligen. Nu
ja,
på med...
alltså jag tycker det är väldigt intressant med byggnation och mobilitet. Och urbanisering har jag ju lite i mina grupper tagit upp som liksom formuleringen av det. För att i Sverige idag så har vi ingen egentligen urbanisering från landsbygd till stad. Rent statistiskt flyttar inga människor från landsbygden till staden. Mm. Nej, så den formen där man säger att det är urbanisering där liksom människor lämnar landet, den har liksom upphört.
Så
det... Utan det som händer är ju att landsbygden dör ut. För att de som bor där dör av. Liksom. Så det har redan skett. Så det som vi har som urbanisering, det är ju att det inflyttar nya människor från andra länder.
Mm. När ni har suttit och diskuterat då, liksom, du har ju också fått träffa IBM.
Ja.
De pratade lite grann om sin teknik och du har fått lyssna på en föreläsning. Hur var det?
Jag träffade IBM och jag tänkte först bara, vad ska jag ha med dem att göra? Men alltså, de såg ju jättestora möjligheter med vårt företag att utveckla det rent IT-mässigt.
Spännande.
Och de har ju mycket, liksom, vad jag förstår, mycket i sin verktygslåda som är liksom halvfabrikat som man kan plocka ihop till liksom en perfekt lösning för oss.
Perfekt.
Vi är på Ulriksdals värdshus. Vi har käkat en femrättersmiddag.
Fantastisk god mat idag. Eller hur?
Det var grymt.
Mm,
desserten var ju to die for. Jag måste säga, jag menar alltihop var gott. Jag älskar både tartar, sparris, lamm, goda viner. Fan vad livet är bra. Helt visst.
Och en fantastisk miljö med vad som är fantastiska människor.
Ja.
Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med oss idag.
Ja.
Och lycka till med ditt entreprenörskap. Vi håller tummarna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.